Det är jättekul att få vara här igen. Tack så jättemycket. Det är alltid kul att vara här. Pelle han förlöjligar en alltid offentligt på något sätt. Och man åker hem mycket mer styrkt i självförtroendet. Nej då, men det är så här församling ska vara. Trycka ner folk och liksom ge dem en riktig magsugare i Guds namn, va? Nej då. Jag säger så bara för att jag trivs. Det är jättekul. Väger över åt högersidan så jag får nu titta lite. Ja, lite så på det. Ja. Så. Gött att se er. Ja, men det är kul, familjen är med också. Vi sa det när vi åkte upp hit att det inte är jätteofta. Men vi njuter när vi väl får göra det. Så nu har man hört, det är man inte van vid, men nu har hört klinkande dataspel hela vägen från hör. Så det är en bra förberedelse. Det är härligt när familjen är med. Man liksom hör piper och grejer och så. Det är bra. Det är Helene som spelar poker på sin iPhone. Och, så är det. Man ska tjäna pengar på något. Nej, men det är jättekul för oss att vara här. Jättekul för oss. Ni är verkligen goda vänner. Allihop. Och jag hoppas inte det framstår som att jag är så uppbokad att jag inte har tid att komma hit, för så är det inte. Utan det var jag som, jag tror det var jag som sjabbade denna gången lite grann och mixtra datum. Men jag är inte så, ja, så är det bara. Så jag vill ha sagt det också. Däremot så är jag är lite stolt, det är jag, det får jag nog säga. 2014 så satte jag en målsättning för mig själv. Jag är lite sån att jag tycker om att ha några mål som man på något sätt jobbar emot. Där är man olika. En del människor känner att det blir bara kramp att sätta mål och det blir så jobbigt. Andra av oss tycker det hjälper till att hålla oss i schack, vad vi ska göra med vår tid och vårt liv. Så jag bestämde mig för att 2015 så ska jag skriva min första bok och ge ut den på något sätt. Och så blev det faktiskt. Så i november förra året så kom den här boken och den heter Ditt nästa steg. Och jag tänkte så här att jag ska skriva en bok givetvis som jag själv vill läsa. Då betyder det att det är ganska mycket luft i den. Men ändå, den texten som står är väldigt bra. Men jag tänkte som så här. Min första bok, den ska vara lättläst. Väldigt lättläst. Och den ska vara oerhört lättförståelig. Enkel. Det var ett nyckelord för mig. Den ska vara enkel. För många år sedan, ja det är bra Marie. För många år sedan så tog jag det nästan lite som en förolämpning. Nästan på. Nu åker Ola hem här. Han tyckte inte det var roligt längre. Nej, okej. Nej, men i alla fall. Så tillbaka igen. Nej, men för många år sedan, vet du, när man hade predikat någonstans, va? Så kom någon vänlig människa fram efteråt och sträckte en handen och så sa de: tack för din predikan, den var enkel. Jag kände bara, enkel? Alltså jag blev nästan förolämpad, för jag tog det som något negativt, att det inte var djupt nog eller att det inte var teologiskt åt både höger och vänster, du vet va? Idag är det precis tvärtom. Det betyder inte att det ska vara ytligt. Men jag tar det som en komplimang om någon kommer idag och säger: det där var enkelt. Därför att min målsättning idag, det tror jag inte jag lyckas med alltid, men min målsättning idag, det är att jag ska predika på ett sätt och när jag kommunicerar på ett sätt så att ett litet barn på något sätt ska kunna stanna upp och lyssna. Och så det är rätt roligt faktiskt, för det har kommit vid flera tillfällen där föräldrarna har sagt att jag vet inte vad som hände med min pojke eller flicka, men de satt still hela mötet och efteråt så sa de han var bra. Och då känner man, då har man lyckats tycker jag. Det tar jag som, då råkar jag glad hem. Så nu sitter ni still och lyssnar. Så jag har skrivit den här boken, Ditt nästa steg. Den består av korta kapitel, 29 stycken. Jag har tagit hjälp av det svenska alfabetet, A till Ö. 2-3 sidor om varje bokstav. Och jag har sett framför mig att när jag har skrivit det här, jag har sett av någon anledning en ung tjej som jobbar med en skolgrupp någonstans och som är ny i det här med att leda. Samtidigt med det så har jag sett en äldre herre framför mig. Av någon anledning en äldre herre som har många år i frikyrkan. Som börjar bli lite mossig. Nej då. Nej, nu får jag skärpa mig här. Nej, men du vet, som kan mycket va. Som har suttit med i ledarmöten och varit med och präglat en församling under lång tid. De två personerna har jag sett framför mig när jag har skrivit den här boken. Så jag har tänkt, kan jag på något sätt skriva någonting utifrån min erfarenhet av 25 år? i kyrka och församlingsliv som kan vara på något sätt en uppmuntran, en inspiration och någon, ja, praktisk vägledning på något sätt. Så det har blivit en liten mini-verktygslåda. Det allra första exemplaret som kom ut, det åkte jag faktiskt hem till en. Jag tror han fyllde 80-81 år. Tänkte jag, det är kanske lite självupptaget, men jag ger honom min egen bok. Så sa jag, du är grattis på födelsedagen. Han bor utanför Helsingborg. 2 dagar senare ringer han upp mig när jag är i Stockholm och så säger han, Rickard, jag har läst ut din bok. Den var enkel. Yes, tänkte jag, bra. Den var lätt, den var praktisk. Åh, tänkte jag. Men det är bara ett problem, sa han. Och tänkte jag, nej, nu kommer domen. Nu faller yxan här, va. Jag skulle ha fått den för 10 år sedan, sa han. Yes. Nu vill jag köpa några till, sa han. Amen, sa han. Nej, men då kände jag vilken uppmuntran. För det var liksom lite det som har varit tanken med den här. Jag säljer den här idag. Den kostar egentligen, vad är det, 149? Men 100 kronor. Och jag tog med mig många böcker, för jag vet att detta är en köpstark församling. Och jag signerar den gärna, då kostar det 50 kronor till. Men eftersom solen skiner och jag är på bra humör, så vi säger 100 igen. All right? Och så får du ett kort med på baksidan också som du kan hänga upp. Inte kasta pil på utan be för. All right? Nej, men köp den gärna. Jag har fått bra feedback på den och någon sa som så här, kan man ha denna i sin hemgrupp? Så absolut, för varje kapitel slutar med några frågor av reflektion. Så det kan man ju ha i ett ledarteam eller en reflektion. Och här kommer han som ska köpa först exemplaret. Okej, nog om det. Bra, jag ska tala utifrån det som är temat för den där boken. Men förhoppningsvis inte säga så mycket från den, utan det får stå för sig själv. Men då rubriken ditt nästa steg. Det finns ett ord i Ordspråksboken, Gamla testamentet, kapitel 5. Vers 21, Ordspråksboken 5:21. Står det så här. Inför Herrens ögon är en människas vägar uppenbara. Han ger akt på alla hennes steg. Inför Herrens ögon är en människas vägar uppenbara. Han ger akt på alla hennes steg. Så oavsett vad du och jag tror om den här versen, känner för den här versen när vi läser den eller hör den, så är det så att Bibeln talar om en Gud som har sina ögon på dig. Och han har inte sina ögon på dig på ett hämndlystet sätt. Utan han har sina ögon på dig utifrån det som är hela hans väsen och natur. Det vill säga hans nåd, barmhärtighet, kärlek. Så Gud har noterat dig idag, även om du inte har tänkt på honom idag. Du kanske har lyssnat på P4 hela morgonen och haft fullt upp med att fixa i ordning där hemma och sen få iväg dig själv och de andra runt dig till gudstjänst. Så du har kanske inte tänkt så mycket på Gud. Du kanske inte har skänkt en tanke på Gud. Det är helt okej. Men Gud har skänkt en tanke på dig. Han har noterat allt du har gjort den här morgonen. Han har följt dig väldigt noga. Och han följer dig varje dag, varje stund. Jag tror inte Gud tar sina ögon ifrån dig en enda sekund. Och när han ser på dig, säger Bibeln, så skrattar han. Och han skrattar inte för att du ser rolig ut. Eller för att han tycker du är märklig på något sätt. Utan han skrattar, med andra ord, han gläds, säger Bibeln, när han ser på dig. Wow. Gud ler i himlen när han ser på just dig. Han har sina ögon på dig. Och han har sina ögon så mycket på dig att det står att han ger akt på alla dina steg du tar. I England så finns det ett institut som jobbar med en mängd statistik och de har räknat ut att vi går ungefär i snitt då 8000 steg per dag. Slår man ut det på en månad så blir det över 200 000 steg. Tittar man på det över ett år så går vi ungefär 2016 2 600 000 steg. Det är inte så konstigt att man känner sig lite sliten ibland. Då. Så många steg tar vi ungefär. Och då säger Bibeln att Gud ger akt på alla de stegen. Jag har förmånen att vara över i Finland en hel del. Och när jag tillbringar tid i Åbo så har jag en lägenhet som jag får använda. Som inte bara är för mig, det låter väldigt mycket. Men alltså jag får använda en lägenhet som ligger precis vid Åbo busstation. Och jag brukar spendera tid på morgonen när jag sitter och tar en kopp kaffe och finskt rågbröd. Inget slår finskt rågbröd, det är gott. Så jag brukar sitta där och så har jag så att säga köksfönstret ut mot busstationen. Så brukar jag sitta där och sippa på en kopp kaffe och så tittar jag på alla människor. Så det är som ett myller, du vet, som en myrstack, va? Där tidigt på morgonen på Åbo busstation. Bussar kommer och går, taxibilar lämnar av folk och privatbilar parkerar upp och några lämnar av. Och så ser man detta myller av människor och så tänker jag så här: vart är alla dessa människor på väg någonstans? Och så försöker jag analysera lite i Eson. Så jag analyserar lite grann hur folk går. Och en del människor ser man på något sätt i gången när de kommer att det är lite tungt. Andra kommer med hurtfriska steg och har stavar med sig och grejer. Vet du. Man tänker, oh, det var en riktig smärtprick den där, va? Vissa kommer tillsammans, andra kommer ensamma. Så börjar man ana att här sitter jag med min kaffekopp och tittar på en mängd olika liv. Människor jag inte känner. En del kommer med resväskor. Och man anar det är kanske en Mallorca-resa som hägrar eller något, va? Men så tänker jag så här. Om jag skulle fånga någon av de här personerna så skulle jag ställa en fråga. Var är du på väg idag? Vad rör sig i ditt liv? Vart är du på väg? Och så kommer nästa. Och hur är du på väg? Vart är du på väg? Och hur är du på väg? Alltså i vilken sinnesstämning är ditt liv just nu? Vad är det som upptar din tankevärld? Om jag skulle få liksom se vad som finns i ditt hjärta. Vad bär du på? Vilken säsong är du i livet? För det kan vi konstatera att alla vi är på väg någonstans just nu. Och om man bryter ner det så skulle man kunna säga att vi är på väg just nu att ta steg i relationer. Man och hustru emellan så tar vi steg. När det gäller vår ekonomi så tar vi steg. När det gäller vårt arbete, karriär, när det gäller kyrka så tar vi en mängd olika steg. Och alla de här tusentals stegen jag har tänkt skulle man kunna säga representera en mängd beslut som vi tar. Beslut som påverkar oss. Därför vi vet det att vi kan inte påverka just nu vad Putin sitter och funderar ut på sitt kontor. Vi kan inte påverka vad Obama sitter och funderar på eller någon annan världsledare eller politiker någonstans eller makthavare. Det ligger utanför vår påverkan. Men å andra sidan kan vi konstatera att det är väldigt mycket vi kan påverka. Det finns en mängd beslut vi kan ta som vi faktiskt har i våra händer att påverka. Tusentals av beslut som vi kommer att ta det här året. Och Bibeln säger, bedra inte er själva. Paulus skriver så här i Galaterbrevet 6 och 7. Gud lurar man inte, utan det människan sår, det får hon också skörda. Så tänker jag, alla de här tusentals stegen vi kommer att ta det här året. Om man ser det ljuset av att det är tusentals av beslut som du och jag kommer att ta själv, tillsammans med någon annan, som kyrka, som företag. Tusentals av beslut över ett år som faktiskt påverkar vårt liv. Och då skulle man kunna säga som så här, att ditt och mitt nästa steg, oavsett vi ser det utifrån ett äktenskap, vi ser det utifrån en kyrka, organisation, företag, du får tänka in i vilket område du vill. Men då skulle man kunna säga som så här, i ljuset av vad Paulus skriver, så är ditt och mitt nästa steg viktigt. Det betyder någonting hur du och jag tar vårt nästa steg. Det sätter kursen för någonting. Det påverkar någonting. Antingen förstärker det någonting och försvagar något annat. Eller tvärtom. Vårt nästa steg är jätteviktigt. Varför vi tar just det steget på det sättet. Hur vi tar det. Alltså i vilken inställning vi gör det. Med vilken attityd. Med vem vi tar det. När vi tar det. Alltså nu ska jag inte krångla till det här. Men man kan konstatera att ditt och mitt nästa steg spelar roll. Så det är tre stycken R som jag vill ära upp idag. Det första är resultat. Jag tror att alla de stegen vi tar som människor, ditt och mitt nästa steg, har väldigt att göra med första R som handlar om resultat. Eller vi skulle kunna säga dröm, vi skulle kunna säga målbild. Du kan använda vilket ord du vill. Men det vi ser framför oss. De steg vi tar i livet med varandra, med Gud, som kyrka, i relationer, de stegen beror väldigt mycket av vad du och jag ser framför oss. Eller inte ser framför oss. För det andra så bestäms det inom mina steg, tror jag, väldigt mycket av vilken riktning de har. Och för det tredje vilken rörelse de har. Så det är de här tre orden. Resultat, riktning, rörelse. Vi kan kanske sätta igång någonting idag. Det första jag vill säga är att jag hörde ett citat för, vad är det nu, 2 år sedan. Och det har satt sig sedan dess på mig. Det var en finsk pastor som heter Kenneth Grönros. Han sa följande. I början av januari 2014 blev det väl då. Följande. Vad hjälper det om du har vind i dina segel men inte vet vart du är på väg? Boom, där satt den. Som en smäck i mig. Vad hjälper det om du har vind i dina segel men inte riktigt vet vart du är på väg? Och sen jag hörde det så har det på något sätt snurrat i mig. Vad hjälper det om du har vind i dina segel men inte riktigt vet vart du är på väg? Och så tänker jag som så här, är det något pingstvänner tycker om så är det vind. Andens vind. Ja. Och det är ju rätt. Ja men käre Gud, mer av andens vind, absolut. Mer av Guds kraft, absolut. Jag vill inte ha mindre, jag vill ha mer. Men frågan är inte om vinden just nu, utan det här handlar mer om, men om du nu, Rickard, får massa vind i dina livssegel, vart är du på väg? Alltså med andra ord, om du nu får allt det där som du tror att Gud har för dig och vill ge dig, hur ska det på något sätt kanaliseras så att det, ja, vart vill du? Med andra ord, Rickard, vad Gud vill med ditt liv är en sak, men vad vill du med ditt liv? Och går de två ihop? För vad hjälper om du har vind i dina segel? Eller den här klassiska, om allt var möjligt. Har du hört den någon gång? Någon som har liksom lutat huvudet på sned och tittat in i dina blå ögon och sagt, om allt var möjligt, vad skulle du göra då? Ja, det är kanske en bra tanke att tänka ibland. För det handlar väl lite grann om, vad är det jag lever för? Vad är drivkraften i mitt liv? Nu kommer en sån dräpare till, men när jag vaknar upp på morgonen, vad är det som hjärtat går igång på? Och så vet vi att det inte alla morgnar det händer. I alla fall inte mina morgnar. Det är inte varje morgon jag bara tjuhu, woo! Men några morgnar är det så. Och jag är väldigt tacksam för att jag har några sådana morgnar, typ den här morgonen när man ska till Veddige, för jag vet att jag har gått in för samling och köper många böcker. Just en sån här morgon då så känner man, jag försöker inte på något sätt sälja in det här saken. Snälla köp en. Nej, jag bara skojar. Nej, men du vet, ja, men det har med tillfredsställelse i livet att göra. Tillfredsställelse i livet att göra. Att veta varför är jag här. Någon har sagt som så här, det finns 2 stora dagar i en människas liv. Den första är när hon föds. Den andra är när hon förstår varför. 2 stora dagar. Den ena är när jag föds och den andra är när jag förstår varför. Så jag vill slänga ut det till oss idag. Inte förhoppningsvis nu som en sån här jobbig, tung, blöt filtfråga som läggs över dig. Men jag ställer den här frågan som så här. Bara du vet svaret. Det är en stor fråga. Men vad driver dig? Vad driver just dig att leva det livet du just nu lever? Därför att vad hjälper det om jag har vind i mina segel men inte riktigt vet vart jag är på väg? Det är kanske en tafflig bild, men låt oss säga att du har hur mycket pengar som helst och du bestämmer dig för att du vill investera i någonting, och du bestämmer dig för att jag ska investera i någonting som gör världen bättre. Så du bestämmer dig för att göra en intervju med människor som har goda idéer. Och så är din tanke att du ska nappa på någon av dem. Dörren öppnas, du sitter bakom ditt stora skrivbord på ditt kontor. Du har miljoner i potten, redo att investera. Inkommer en person, sätter sig ner och du ställer frågan, varför ska jag investera mina pengar i just det du har i tanken? Personen tar fram papper, ritar pilar, boxar,
liksom målmedvetet lägger fram, du målar bilden för dig. Så när du sitter där bakom ditt skrivbord så är det precis som att du är där redan. Därför att den här personen talar så om vad de skulle vilja göra om du investerar just deras projekt. Okej, säger du, det låter intressant. Eventuellt hör jag av mig. Nästa inkommer person, håret på alla håll och skjortan hänger ut. Och inget fel i sig, det är ganska modernt idag. Men jag bara får göra en bild. Sätter sig ner och du ställer samma fråga till den personen. Du, vad är det som gör att jag ska investera just ditt projekt? Och då märker du den här personen börjar klia sig i huvudet. Och, ja, men du vet, man kan göra mycket för pengarna. Det finns mycket man kan göra, vet du. Det finns bara möjligheter. Okej, vad roligt, vad intressant. Vad har du tänkt på? Ja, jag har inte tänkt så mycket egentligen. Men du vet, om jag bara får de där pengarna så ska vi nog hitta på något, så. Och jag tror precis som du att jag tror inte att den andra personen är någonting som vi känner så där direkt. Ja. Utan vi går på den första. Någon som vet vad de vill. Därför att om de får vind i seglen så kommer någonting att hända. Som gör skillnad. Jag tänker för en församling som den här. Du får ett vitt ark. Var är den här församlingen på väg? Vad vill man här? Det vet jag. Men jag bara ställer frågan som om jag inte visste det. Alltså, vad hjälper vind i våra segel om inte vi riktigt vet var vi är på väg? Men om vi fick ett A4-ark den här förmiddagen, vad skulle vi skriva ner på det arket när det gäller vårt eget liv, när det gäller äktenskapet, när det gäller finanserna, när det gäller relationerna, vår sociala nätverk, när det gäller församlingen? Vi får skriva ner precis vad vi vill. Vad skulle vi skriva ner? Jag fick ett bokmärke för många år sedan där det stod följande: livet är Guds gåva till dig. Vad du gör med det är din gåva tillbaks till honom. Det är också någon sån som har förföljt mig. Livet är Guds gåva till dig. Och vad du gör med det livet, det är din gåva tillbaks till honom. Därför att livet, säger Bibeln, handlar om förvaltarskap. Alla vi har fått ett liv att förvalta. Och det kan vi göra på olika sätt. Och jag tror mycket har att göra med vad är det vi ser framför oss. Alltså när vi lyfter blicken mot horisonten. Vad är det vi ser? Vad är det som fångar vår uppmärksamhet? Vad är det vi lever för och som ger kraft in i nuet? För det jag talar om nu, det är inte att fly verkligheten och försvinna bort i någon drömvärld. Nej, utan jag talar om att lyfta blicken och se något där framme som ger energi och kraft idag. Därför att jag tror det var precis så Jesus levde. Det är det evangelierna målar upp. Jag ser framför mig hur Jesus sitter med sina lärjungar på kvällarna vid en öppen eld. Och du vet, lärjungarna, de pratar med varandra. Och liksom överröstar varandra i ren eufori, som Björn Hellberg skulle säga. Utifrån de mirakel som de har sett. Folk har stått upp ifrån det döda, vet du. Av en liten limpa har tusentals av människor fått bröd. Lazarus har klivit ut ur en grav och Petrus har gått på vatten. Det är bara hela registret. Och de sitter där på kvällen, vet du, vid den öppna elden och pratar om alla under som Jesus har gjort. Och så ser jag hur Jesus, han sitter där i den gruppen. Men på något sätt så är han inte riktigt kontaktbar. Han är lite någon annanstans. Och jag tror att han tänker på något annat än det där brödundret eller Lazarus. Jag tror att han tänker på korset. Så medan de andra helt upptagna av det där och gläds över det, så är det någonting annat som Jesus ser framför sig. Därför att när han lyfter blicken och ser framåt så ser han tre kors på en kulle. Och han ser på den personen som hänger i mitten. Och han vet, jag kommer att ge mitt liv till lösen för många. Det är därför jag har kommit. Inte bara för att ställa till med en show och få lite folk allmänt glada. Utan det är något annat. Det är något som driver mig mer än det. Och det är att ge mitt liv till lösen för många. Så när Jesus lyfter blicken mot horisonten så ser han anledningen till varför han är just där han är nu. Så vad är det som en söndag som den här poppar upp i våra tankar som vi skulle kunna definiera som, vad är det som driver mig egentligen? Vad är det som ger mig själ att leva? Vad är det som ger mig glädje, tillfredsställelse, motivation? Och som hjälper mig när det är tuffa passager i livet? Jag tror jag har berättat det för, men då blev det en repetition. En sån kvinna mötte jag för några år sedan. Oerhört målmedveten, äldre kvinna. Finsk-svensk talande. Det är mycket finskt idag i den här predikan. Det är mycket gott från det landet. Jag glömmer aldrig när jag, det är rätt roligt. Det är inte lätt att vara svensk i Finland. Speciellt inte med tanke på ishockey. Som de tärrar en för det alltså. Och så var jag uppe i norra Finland och hade möten. På kvällen så går jag tillbaka till hotellet, kliver in i hissen som ska ta mig upp till rummet. Och precis när jag klivit in i hissen så kliver tre stycken jättar in. Alltså stora killar, va? Den ena billigt talat tittar ner på mig och säger något på finska som jag inte begriper. Och av någon anledning, jag svarar på något sätt som får honom att säga Ruotsalainen, alltså svensk. Jag vet inte hur han fattar det. Jag tittar på honom. Ja, sa jag. Då är det den stora killen som står vid sidan om mig som bara säger så här. He, he, he. Och du vet jag bara, Jesus, här kommer jag. Hälsa Helena att jag älskar henne. He, he, he. Och sen sa han 6-1, sa han. Det var det att de bara slöt det. Jag bara, ja, absolut. Men jag mötte en sån här finsktalande kvinna, vet du. Efter en gudstjänst någonstans i Sverige. Och jag hade pratat om bön och fasta. Och hon kommer fram efteråt och billigt talat spänner ögonen i mig. Du vet, äldre tanter som har varit med länge i kyrkan. De har gått igenom allt med Gud och människor. Va? Och bara, boom. Alltså, det brinner i ögonen på henne. Tittar hon på mig och säger, det där, sa hon, det tror jag på. Ja. Och vet, när en tante av den kalibern börjar prata med henne, då står du själv som en liten skolpojke, va? Så sa hon, det där, sa hon, det tror jag på, vet du. Och vi behöver be till Gud och fasta för Sverige. Ja, det är bra. Ja. Men min läkare har sagt till mig att jag kan inte fasta. För du vet att min läkare har sagt att om jag fastar så är risken att jag dör, för min kropp klarar det inte. Men jag bryr mig inte. För Gud ska ha sin vilja igenom i Sverige. Det första jag tänkte då, det var, vad gör vi när de här dör? Därför att jag hör, förstår man rätt, men jag hör lite för lite folk i min egen generation med den. Det är så mycket annat idag. Jag talar till mig själv också. Det är så mycket annat vi håller på med min generation. Och. Men du vet, när en sån äldre talar, vet du, som har gått med Gud i många år, som kan de andliga principerna, som inte är så intresserad av, med all respekt nu, men om man är på Instagram eller ej och hur många likes man får. Utan man... Ska du ha en till eller nej? Det är bra. Jag vill inte göra ner dig. Det är inte det handlar om. Men jag vet, när du möter en sån människa, va? Då känner du bara, det här vet du. Vad hon talar om för mig under de sekunderna, det var vad jag lever för. Alltså när hon lyfter blicken mot horisonten, vad är hennes liv inställt på bland annat? Va? Det är att Gud ska få sin vilja igenom. Vad hjälper vind i våra segel om inte vi riktigt vet vart vi är på väg? Och då tänker jag som så här, att om vi möts här igen, vi snabbspolar fram ett år. Och så möts vi här igen om ett år. Och vi bestämmer själva, men vad skulle vi vilja säga till varandra då? Vad skulle vi vilja glädjas över då? Vad skulle vi vilja säga tack Jesus för till då? Vem skulle jag vilja ha blivit som man då? Vad skulle vi vilja ha hänt i vårt äktenskap då? Alltså, hur skulle vi kanske vilja att vårt företag hade... Alltså, du får själv bestämma. Men vi spolar fram ett år och så tänker vi, vad skulle vi vilja glädjas över då? Vad skulle vi vilja säga det var värt det? När jag fyllde 40, eller runt jag fyllde 40, så börjar jag reflektera mer bakåt i livet av någon anledning. Och jag börjar tänka ungefär från när jag var 20 och uppåt, och jag börjar tänka på allt jag hade gjort inom, om man då säger så, det jag gör idag, kyrkan, församlingen och resor jag hade gjort och predikanter man hade träffat och du vet allt det här. Jag börjar tänka på vad har jag gjort, och jag börjar tänka på det landet och den resan och de personerna och ja. Och medan jag tänker på allt jag har gjort så kommer det inom mig, och vem blev du då? Och den hade jag inte riktigt räknat med. Så den störde till lite grann i allt jag hade gjort. Men på något sätt efter ett tag, när jag funderar på, ja just det. Och vem blev du då? Skulle du fråga Helene, så skulle hon säga något i stil med att jag var en riktig besserwisser när vi träffades. Mycket åsikter. Jag kunde sitta på en gudstjänst ibland och sucka högt. Jag kommer inte själv ihåg det, men Helena har sagt det. Eller hur? Sagt, det var så jobbigt ibland. När inte du riktigt gillade vad som var där framme, då kunde du sitta högt så här, amen. Ungefär som nu går vi hem. Som dum attityd, vet du. Men så fick jag höra någon befriande bekräftelse från hon som är nära en, liksom, att det har blivit bättre med åren. Tack Jesus. Bättre. Men jag började reflektera över vad jag har gjort och sen kom det. Och vem blev du? Vem blev du som man till Helen i allt detta du gjorde då? Vem blev du som pastor i alla de projekten och i all den goda viljan du hade? Vem blev du som pastor? Vem blev du som far till dina barn? Och på något sätt där så blev det liksom en liten balans mellan görandet och varandet. Och så tänker jag, om jag spolar fram ett år, vad skulle jag vilja glädja mig över att jag har gjort? Men vad skulle jag också vilja känna att jag skulle vilja bli? När Jesus lyfter blicken mot horisonten så säger han, min mat är att göra hans vilja som har sänt mig. Och fullborda hans verk. Det är det som definierar Jesus steg som han tar. Alla steg Jesus tar har det som mål. När Paulus lyfter blicken, han står inför kung Agrippa, talar om sitt liv, så säger han, konung Agrippa, Apostlagärningarna 26:19, därför har jag inte varit olydig mot den himmelska synen. Jag har inte varit olydig. När Paulus lyfter blicken, när han tar sina steg i livet, så mäter han dem emot det som ligger framför honom. Här kommer nästa citat som också har följt mig. Min största fruktan är inte att jag ska misslyckas, men att jag ska lyckas med någonting som inte är av betydelse. Det var en irländare som sa det. Min största fruktan är inte att jag ska misslyckas. För det har jag talat mycket om, både till mig själv och andra, att en stor fruktan i våra liv vi har, antingen som enskild eller som församling, det är att vi ska misslyckas med någonting. Men han vänder på alltihopa och så säger han, min största fruktan är inte att jag ska misslyckas i livet, men att jag ska lyckas med någonting som inte är av betydelse. Det fick mig att börja tänka. Hur är det med mig då? Utifrån vad är det jag ser framför mig, alla de steg jag tar, vad tar jag dem emot? Vad är det som driver mig? Det finns en kvinna som heter Bronnie Ware. Du kanske har läst om henne eller hennes böcker. Hon jobbar med människor i livets slutskede. Hon har suttit vid många människors dödsbädd och hört människors berättelser när de har försökt att sammanfatta sitt liv på något sätt. Och hon har brutit ner det i åtminstone 5 saker som människor på olika sätt säger, men som ändå är samma sak på något sätt. Första påståendet människor gör i livets slutskede som de ångrar att de inte gjorde annorlunda var nummer 1. Jag önskar att jag hade levt ett liv där jag följt min egen övertygelse mer än omgivningens förväntningar på mig. Det är vad människor tar fram. Då är vi tillbaka i Finland igen. Ett möte, en gudstjänst, och i slutet så kommer en ung kvinna fram. Tårarna rinner ner för hennes kinder. Ung, snygg kvinna. Och säger, Rika, kan vi be tillsammans? Absolut, sa jag. Vad ska vi be för? Ja, sa hon. Jag har konflikt med mina föräldrar. Ja. Alltså, de vill att jag ska utbilda mig och ta en riktning i livet som jag känner när jag liksom går till djupet av mig själv. Att det är något annat för mitt liv. Jag älskar mina föräldrar och jag tror de vill det bästa för mig. Men när de talar om vad de tycker jag ska göra så känner jag, nej, det går inte. Och vi har fått en konflikt här, så. Tårarna rinner. Kan vi be? Ja, och vad jag inte visste då, det var att föräldrarna satt bara några bänkrader ner i samma kyrka. Vi ber. Några månader senare kommer tillbaka igen. Och jag vet inte om det hade att göra med min bön eller vår bön, men något hade hänt i alla fall. För det var lite annan glimt i ögat nu. Som sa, nu har vi börjat förstå varandra. Vi har börjat att prata om detta. Och allt är på rätt väg. Men du vet, omgivningens förväntningar kontra egen övertygelse. Här är nästa. Folk säger på dödsbädden, jag önskar att jag inte hade arbetat så mycket. Vet, vad är det vi talar om nu? Att man ska lyckas med någonting som egentligen inte är av betydelse. Vad får det kosta? Vad är prislappen på det som vi styr våra steg emot, va? Det tredje, jag önskar att jag hade haft modet att uttrycka mina känslor, säger folk. Det fjärde, jag önskar att jag hade hållit kontakten med mina vänner. Och den sista, jag önskar att jag hade tillåtit mig själv att vara lyckligare. Och då kan jag säga alla kvinnor som bara, då ska vi shoppa mer. Nej, men Helene sa idag, hade vi inte skulle på gudstjänst klockan 5, vi ska på en gudstjänst klockan 5 ikväll, så hade vi kört in om Ullared och jag tänkte, tack Jesus att vi har gudstjänst klockan 5. Det är Spetälskedalen där borta. Nej, jag bara ska. Johannes 6:27 säger följande. Då säger Jesus så här. Ett råd till alla oss. Att lyckas med någonting som är av värde och inte tvärtom. Jesus säger så här, Johannes 6:27. Arbeta för den mat. Arbeta inte för den maten som tar slut. Utan för den mat som varar och ger evigt liv. Alltså att ge, du vet om du har engagerat dig, du har lagt ner tid och pengar och kraft och resurser och så kommer du dit du vill och så konstaterar du, men det var ju inte det här jag tänkte. Säger Jesus, tänk på det. När du tar dina steg i livet, när du ser över dina beslut, när du ser över vad det är som driver dig, när du ser över det som liksom är motivation, se till att det är någonting som har bärkraft i sig. Det är någonting som inte bara varar en liten stund utan som varar för evigt. Du vet att vi kommer gå så långt det här året ungefär, eller under vårt liv, så ska jag säga. Vi kommer gå så långt under vårt liv. Ta så många steg så att vi tar ungefär, det tar oss halvvägs runt jordklotet. Så kan du tänka. Så många steg kommer du att ta under ditt liv ungefär. Så du går halva jordklotet runt. Och när Paulus har gjort det, så skriver han så här i 2 Timoteusbrevet 4:7. När Paulus ligger på sin dödsbädd, billigt talat. När Paulus ska summera sitt liv, då hör man inte tvivel. Jag tycker inte man läser någonstans att han liksom ångrar sig, att han är besviken, att han är frustrerad. Utan tvärtom så hör man en människa som i livets slutskede summerar sitt liv i 3 påståenden. Jag tycker han slår in dem som riktiga liksom sådär, bara boom. Handfast, det är tungt, det håller, va? Han skriver, jag har kämpat den goda kampen. Där ligger han på sin dödsbädd. Och han tänker igenom sitt liv. Han har farit åt alla möjliga håll. Han har varit utsatt för rövar och elände, hungersnöd. Och han har blivit piskad och slagen, hånad, övergiven, fängslad, torterad. Och så ligger han på sin dödsbädd och tänker över sitt liv. Så ser han detta framför sig och så säger han, jag har kämpat den goda kampen. Och så nästa. Jag har fullbordat mitt lopp. Och jag har bevarat tron. Man skulle ju kunna tänka att det hade haltat lite på slutet där. Tänk att Gud kallar mig in i detta. Tänk så mycket jag har fått lida. Va? Jag trodde Gud skulle vara med mer. Jag trodde Gud skulle beskydda mig. Ingenting sånt. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Och då ställer jag 3 frågor av reflektion till oss idag. Vad kämpar vi för? Vad kämpar du för? Vad kämpar jag för? Och vad skulle vi vilja kämpa för kanske? Är det värt att kämpa för att man alltid ska ha rätt? Är det värt att kämpa för att alltid ha sista ordet i allting? Är det värt att kämpa för att hon ska komma och be mig om förlåtelse? För jag, alltså, vad kämpar jag för? Vad är jag villig att fullborda för någonting? Paulus säger så här. Är det någonting vi ska kämpa, fullborda och bevara, så är det följande. Allt som är sant, värdigt, rätt, rent. Allt som är värt att älska, uppskatta. Allt som kallas dygd och förtjänar beröm. Ta vara på allt det, säger han. Så tänker jag som så här. Att Rickards liv blir så litet och så tråkigt om Rickards liv har en huvudperson som heter Rickard. Om allt för mycket i Rickards liv kretsar kring Rickard, så lever Rickard ett litet liv. Ett tråkigt liv till slut. Rastlöst liv. Om Rickards liv handlar om Rickard. Därför att vad jag talar om nu är att man ska lyckas med någonting som är av betydelse. Och då har jag märkt, Någonting som redan du har funnit ut för länge sedan. Att ju mer Rickard lyfter blicken och börjar tänka på andra, ju mer meningsfullt kommer Rickards liv att bli. Ju mer en församling lyfter blicken ifrån sig själv och börjar tänka på att vi ska leva för omvärlden. Vi ska lyfta människor runt oss. Vi ska ta hand om en ny svensk. Vi ska hjälpa någon att lära sig läxorna. Ja, men då blir församlingen mer levande och vital. Då blir det kul att vara kyrka. Men det blir så tråkigt att vara kyrka om allt i kyrkan bara handlar om kyrkan. För några veckor sedan så gjorde jag den erfarenheten. Sån här enkel vardagsgrej. Men den gav mig mening. Jag satt på ett tåg till Västerås. Vid stationen Flen kliver en man på av utländsk härkomst. Han vinkar av, som jag anar, hans polare. Och när han sätter sig ner i salongsittningen på min vänstra sida, liksom gången emellan oss, så sätter han sig ner snett framför mig. Och när han sätter sig ner så börjar han storgråta. Hämningslöst. Sätter händerna för ansiktet. Och riktigt så här, du vet, bara storgråter. Och så försöker han hämta sig, torkar liksom tårarna, och så av någon anledning så möts han och min blick, och sen bara bryter han ihop igen. Och jag bara blev så illa och började tänka, vad är nu detta då? Vad händer i den här mannens liv? Var är han på väg? Vad är det han har hört? Eller vad är det som ligger framför honom? Vad är det som han är med om som jag är så kanske långt ifrån? Och sen gör det oerhört dumma. Ja, det är så tafatt dumt så det finns inte. Men jag tänkte, på något sätt vill jag ha kontakt med den här mannen. Så jag satt och tittade så här liksom förbi till jag tänkte att han kanske böjer sig fram och av någon anledning tittar åt mitt håll. Och det gör han efter ett tag. Då gör jag följande grej. Jag gör tummen upp. Tummen upp. Jag tänkte på något sätt, jag sa det var dumt så du får gärna sucka högt. Men för jag tänkte på något sätt att tummen upp blir, är det bättre nu? Typ. Och då gör han faktiskt tillbaka lite sådär med ett leende, tummen upp, ungefär som att det är lite bättre nu. Och det var första liksom icebreakern. Va? Första. Och sen efter ett tag så tittar vi på varandra igen. Och då säger jag ungefär någonting som jag inte kommer ihåg. Men det blir en liten connection. Han tar upp ett vitt papper. Och pekar på var han ska åka med tåget. Och jag säger då, where are you from? Och då säger han, Afghanistan. 3 days Sweden. 3 days Sweden. 3 dagar i Sverige. Okej. Och så hör jag inom mig en röst. Min egen eller Guds, jag vet inte. Men det var en bra röst. För den rösten sa, töm plånboken och ge det du har i den till honom. Tänkte jag, kan man, du vet, då börjar osthyvelmekanismen. Som vi alla, då börjar vi hyvla, va? Är detta Gud? Är det jag själv? Är det fienden? Kan man göra så? Vad tänker han? Förlöjlig jag honom? Alltså du vet allt detta. Rösten kom tillbaka. Ge vad du har i plånboken till honom. Det är dags för mig att gå av. Och jag tar dem, det jag har, den summan i handen. Går fram till honom. Trycker hans hand. Och säger, Gud välsigne dig. Alltså, God bless you. Och du vet, se. När han fattar vad han har fått då, och tittar på det. Och liksom bara tittar upp på mig. Och vet, han bryter ut i världens leende. Och vet, han som mina ögon möts, vet du, och nu är det något annat, va? Jag känner inte den mannen. Kommer nog aldrig träffa han mer. Men det jag vet är att när han gick på tåget storgrät han. Men för en liten, liten stund så är det som att hans ögon liksom pignar till. Och jag vet inte hur många gånger han satt så här och tackade mig och vinka. Men jag stod utanför, vet du, skulle gå av tåget, va? Och vi vinkat. Jag vet inte hur mycket vi vinkat till varandra. Han var så tacksam, denne man, vet du. Och jag kan säga, jag gick av det tåget, inte med tanken vilken bra kristen jag är som kan höra Guds röst, utan jag gick bara av med tanken, tack Rickard för att du slutar tänka på dig själv en stund. Och vilken tillfredsställelse och mening det ger. Bara några få sekunder. Och så tänker jag, det är det här som ger livet mening. Att på olika sätt lyfta blicken ifrån sig själv och bestämma sig för att mitt liv, då ska jag lyckas med någonting. Jag vill lyckas med saker, stora eller små spelar ingen roll. Men jag vill lyckas med saker som har betydelse för andra människor. Tiden går, så det är dags att landa här nu. Men säga någonting kort bara. Att veta att när du och jag har bestämt oss för ett mål, så då är det dags att ta ut riktningen. Och jag, en liten tafatt bild igen, men låt oss säga att jag och Pelle har bestämt oss för att vi ska åka på bilsemester till Paris. Vi ska ta hans fina bil till Paris. Det kanske vi skulle göra. Nej, han ser inte så pigg ut på det. Tack så jättemycket. Va? Jag ska säga, de andra gångerna jag har berättat detta har folk blivit glada. Men han bara kröp ihop i ångest. Oh. Men okej, Samuel, skulle du vilja åka med mig till Paris? Ja. Så då bestämmer vi oss för att vi ska åka till Paris, Samuel och jag. Vi sätter oss i bilen, jag råkar köra. Och vi sätter av söderut, för nu ska vi på bilsemester till Paris. Vi har talat om det, vi har bett om det, vi har visionerat om det, vi har planerat för det, vi har avsatt tid för det, vi har gjort uppoffringar för det, nu ska vi till Paris. Vi kommer en bit ner här bara, så svänger jag av mot Steninge. Jag tar av mot Steninge och jag är glad i hågen. Och Samuel börjar undra lite grann, men Ricka, vi ska väl till Paris, det är åt det hållet. Ja, ja, absolut, så ja. Det ska bli så kul det här. Åh, så roligt. Jag har verkligen sett fram emot detta, vet du. Ja, men vi är på väg åt fel håll. Varpå jag säger, ja, men jag brukar alltid köra här. Jag vet att det är en dålig bild. Men jag tänker att så här gör vi många gånger i livet. Vi drömmer om någonting. Vi talar om någonting. Vi ber om någonting. Vi tror Gud om någonting. Men vi fortsätter att göra på samma sätt som vi alltid har gjort. Så vi talar om Paris men hamnar i Steninge. Vi får en nattvarsomgång till för honom. Pelle, förstör inte min preaching här nu. Nej då. Men du vet hur det är, va? Man tar den klassiska bilden. Du står där på nyårsafton. Jag har gjort det många gånger. Nyårsraketerna smäller över ditt huvud. Domkyrkans klocka klämtar 12. Du börjar gråta lite, du blir lite emotionell. Och så ser du dig själv på beachen några månader senare. Inoljad, bara skutta fram, vet du, med sixpack och kroppen i full trim. Och så säger du, kan vi få mötesvärden? Det är någon som har svimmat här borta. Där. Nej, men du vet det. Nej, men du vet, du ser dig själv bara skrida ner för stranden, va? I den där kroppen. Och så finner du dig själv 30 minuter in på det nya året. När du har stått och gråtit och varit emotionell. Och bara visualiserat den här. Va? Så ser du dig själv möta dig själv med choklad runt hela munnen. För nu sitter du och vräker i dig chokladfondy som frun har gjort. Va? Och så säger du följande. Jag börjar imorgon. Vi har hamnat i Steninge. Alltså för att få se någonting annat än det som är, så vet vi ju att vi behöver göra något som vi aldrig tidigare har gjort. Vi behöver ändra riktningen. Och det kallas i biblisk term för omvändelse. Att omvända sig. Jag ska inte gå på det hållet längre. Det är slut med det där. Den där attityden eller den där handlingen. Eller whatever. Jag vill inte gå ner det hållet längre. Jag vill inte bara tala om något annat. Jag vill ställa in riktningen. Jag vill ställa mig in och börja röra mig mot det hållet där faktiskt målet är. Någon har sagt som så här, det är många som vill förändra världen men färre som vill förändras själva först. I Jakobs brev 2:22 står det ett ord som jag älskar. Hans tro samverkade med hans gärningar. Hans tro samverkade med hans gärningar. Tron gick inte åt det ena hållet och gärningarna åt det andra. Och då kommer vi in på det som jag vill avsluta med bland mycket annat bra som skulle kunna bli sagt. Det är att ha, till exempel i Josefs liv så märker vi detta. Jag vet inte hur ditt liv ser ut, men mitt liv är inte en spik rak pil uppåt så här. Det kanske förvånar dig. Men mitt liv ser mer ut som upp och ner och fram och tillbaka, bakåt, upp. Du vet, det är mer, det går åt alla möjliga håll, men på något sätt går det ändå uppåt. Och när man läser om människor i Bibeln, till exempel Josef, så ser man att hans liv är inte ett spikrak kurva från det han drömmer om som pojke när han ser de här kärvarna som böjer sig ner. Han får den här målbilden. Va? Så ser vi inte ett liv som pekar rakt uppåt. Pang, och så är han där. Utan det är minus och plus om vartannat. Precis som våra liv. Den här drömmen som han drömmer. Han kommer snabbt in i verkligheten. Han kastas i en brunn. Han blir bedragen av sina egna bröder. Ett stort svart minustecken. Sen bestämmer de sig för att vi tar inte död på honom. Vi säljer honom som slav. Nästa svarta minustecken. Han som har drömt någonting. Han som har lyft blicken och sett mot horisonten. Helt plötsligt pekar livet åt ett helt annat håll. Sen börjar det gå uppåt lite grann. För de här slavarna säljer honom till ett palats i en inflytelserik herre. Och han liksom blir promotad i huset där hos Puttifar. Så nu pekar livet uppåt lite grann. Va? Nu går det bättre. Lite plus. Så kommer Puttimor in i bilden. Hon är en sån där kvinna som vill få honom i säng och ha lite kul med honom. Och han bara känner, det är inte, du är gift. Jag går inte, nej, det vill jag inte. Så han flyr, blir oskyldigt kastad i fängelse. Nu är det minus igen. Han gör allt rätt, men det går ändå fel. Minustecken. Han tjänar i fängelset. Liksom betjänar folket där. Och folket ger honom löfte om att när vi kommer ut härifrån så ska vi tala gott om dig. Så att du också kommer ut ur fängelset. Och det glömmer de. Minustecken. Sen kommer tillfället när farao drömmer. En dröm. De högsta, alltså, den högsta i landet drömmer drömmar. Och Josefs rykte på något sätt placerar honom där. Och så får han säga att jag tror att det här är det du har drömt. Och detta är Guds svar. Och helt plötsligt så går kurvan rakt uppåt. Och han blir den andra mest inflytelserika personen i det landet. Och det är det som att han ser framför sig fysiskt det han såg andligt sett ett bra tag innan. Men livets gång dit har gått upp och ner och fram och tillbaka. Men hans inre rörelse har varit konstant. Därför att man läser gång på gång att Gud var med Josef. Herren välsignade Josef. Gud höll sin hand över Josef. Det gick väl för Josef. Varför då? Därför att hans inre steg var konstanta. De yttre stegen, det gick upp och ner och fram och tillbaka. Precis som våra liv. Ibland undrar vi, Gud, varför har jag hamnat här? Hur kunde jag hamna här? Varför är jag inne i den här flaskhalsen i livet nu? Varför händer detta mörka oss? Och vi fattar inte allting, den yttre rörelsen. Men den inre, vårt hjärta, kan fortfarande hålla fast vid honom som är allt livs Gud. Och inte kompromissa på det som är Gud. Så det vill jag uppmuntra oss till idag. Så ditt och mitt nästa steg är viktigt. Vad är det vi ser framför oss? Och utifrån det vi ser, har vi stening? Ska vi hamna i steningen? Eller ska vi kanske för en gångs skull hamna där vi vill hamna? Och inte ge upp, utan hålla på. Därför att uthållighet är vad ni behöver för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Jag ber musikerna, jag vet inte om det är okej, musikerna kommer upp. Jag vill bara säga det också, vilken fantastisk lovsång ni har. Helt enorm. Innan jag säger amen. Två stycken bibelord som kom till mig när vi satt i när vi sjöng lovsång i början. Och jag vill tro att det är Guds hälsning till kyrkan, till dig. I all enkelhet. Det första det var från Apostlagärningarna. Klassiskt ord, välkänt ord. Apostlagärningarna 1:8. Tror Jesus, Gud genom den helige ande säger till Viskadalkyrkan, när den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen. Och sen kommer den strofen som jag liksom, som fångade mig. Det hade jag inte alls planerat, och då ofta tror jag att det är Gud. Alltså när du tänker en tanke som inte du hade tänkt att du skulle tänka, som bara på något sätt ploppar upp, då tror jag många gånger att det är Gud som försöker säga något. Så jag tror att detta är Gud. Det här var vad som kom. Ni ska vara mina vittnen i Jerusalem, Judeen, Samarien och till jordens yttersta gräns. Och den känslan jag fick när jag satt och försökte be över det där, det var att den helige ande uppmuntrar församlingen och bara än en gång talar om för er att ert mandat, ert område är större än bara Jerusalem. Alltså Jerusalem står för närområdet, det vill säga Veddige. Men hur ska jag förklara en känsla? Men det var på något sätt som att, var som att jag upplevde Herren sa, bara säg till församlingen att ert område är större. Och det är inte för att någon har tänkt att det inte är det så. Eller för att någon tänker för litet. Utan bara en uppmuntran. Herren säger till Viskadalskyrkan, ni har gjort det väldigt bra i Jerusalem. Fortsätt med det. Fortsätt med Jerusalem. Be för Jerusalem. Ge er till Jerusalem. Men sen finns det fler cirklar som jag vill putta in er i. I tid och tillfälle när det är rätt så kommer ni att gå in där. Och då finns ett Judeen för er. Det finns ett Samarien för er. Det finns egentligen en yttre gräns för er och den är där. Så jag bara upplever som att Herren uppmuntrar er idag till att hålla fast vid de stora perspektiven. Vid att fortsätta tala med de stora vokabulären. Uppmuntra varandra att fortsätta lyfta blicken mot horisonten. Och då kom det andra bibelordet. Och det är när Natanael får möta Jesus. När Jesus såg Natanael komma sa han om honom, se här är en verklig israelit. I honom finns inget svek, säger Jesus om Natanael då. Natanael frågade honom, hur kan du känna mig? Jesus svarade, innan Filippus kallade på dig såg jag dig där du var under fikonträdet. Alltså han ger akt på alla våra steg. Natanael svarade, rabbi, du är Guds son. Du är Israels konung. Jesus svarade honom, därför att jag sa dig att jag såg dig under fikonträdet, tror du? Och så kommer strofen som ploppar upp. Det som är större än detta ska du få se. Och det kände jag, det är ett ord till er idag. En uppmuntran till Viskadalskyrkan. Det som är större än det ni har sett är till för er. Vad det betyder vet jag inte. Jag behöver inte lägga mig i det. Men jag vill uppmuntra er med att det som är större än detta ska ni få se. Och ni har fått se att människors liv blir förvandlade. Ni har sett familjer komma hit. Ni har haft samlingar där kyrkan har varit full av folk. Jag tror att många av er har sagt bara, wow, hos oss, öppen kyrka. Jag följer här på Instagram. Men öppen kyrka igen. Människor kommer, bullar bakas. Det är liksom rörelse. Då bara upplever jag Herren säger, större än detta har jag berett för er. Inte för att ni ska förakta det andra, givetvis inte. Inte för att ni ska bara säga, jaha, det var det. Nej, 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 tvärtom. En bara allt större, wow, vi ska få vara med om mer. Lyfter blicken, ser framåt, det finns mer. Så tack heligande för att du bygger din kyrka, Jesus. Och här är det ingen pastorkyrka, det är ingen tjänstegåvas kyrka. Utan det är din församling, Jesus. Och du har gett ditt liv för den. Och här är vi idag. Tack att vi får mötas på det här sättet. Tack att vi får sjunga lovsångerna. Tack att vi får dela nattvarden. Tack att vi får höra ditt ord. Vi får möta varandra. Vi får vara din församling. Vi får vara din kyrka, ekklesia. Tacka dig för de här två bibelorden här. Jag tror att det är från dig idag. Att du tar din församling, Jerusalem och långt utöver dig. Och Herre, att du säger till oss alla idag, större ting ska ni få se. Herre, vi tackar dig för att vi har inte sett slutet av ditt majestät. Tack att inte vi har sett den bortre gränsen på vad du kan göra. Utan vi tackar dig, Fader Gud, för att din makt och kraft ska fortsätta att uppenbaras i och genom ditt folk på den här platsen. Och vi är så tacksamma, Herre, för vad du har planerat. Och hjälp oss att styra våra steg åt det hållet. Hjälp oss att se det du ser. Hjälp oss att gå i en riktning som du vill att vi ska gå. Och hjälp oss att inte ge upp utan bibehålla rörelsen. I Jesu namn. Amen.
Gud är mäktig, sviker aldrig oss. Han är hans mäktig Gud. Större än allt vi ber, större än I hans namn har vi fått allt. För vår Gud är allting möjligt. Gud är med oss, han går bredvid oss, leder våra steg mer än vad vi förstår, mer än vi hoppas på. Ja, allt han gjort är gott. En tom grav, han lever idag. För vår Gud är allting möjligt. I hans namn har vi fått allt. För vår Gud före oss, han oss aldrig lämnar, han oss aldrig lämnar. Gud är för oss med en öppen famn, han oss aldrig sviker, han oss aldrig sviker. En tom grav, han lever idag. För vår Gud är allting möjligt. I hans namn har vi fått allt. För vår Gud är allting möjligt. En tom grav, han lever idag. För vår Gud är allting möjligt. I hans namn fått allt. För vår Gud är allting möjligt. Ja, för vår Gud är allting möjligt. För vår Gud är allting möjligt.
Halleluja. Ja. Tack Rickard för att du kom och uppmuntrade oss. Fantastiskt. Och välkommen tillbaka.